NRK.
Ja, da har vi altså begynt, og jeg lurer på om vi må starte med litt terapi, Jørgen. For jeg lurer veldig på hvordan jeg skal klare å være en ordentlig radiojournalist og programleder I mitt møte med forfatter Lena Andersson, som altså sitter her ved min side. Og vi kan jo, prøver du, hva gjør du nå?
Skriver?
Noterer?
Sa ikke du skulle være terapi, ja?
Jo, det bra. Og da, fordi at nå tenker kanskje du som hører på at det fordi det har vært sommer, og hun litt rusten og sånn. Men kan ikke du bare beskrive hvordan det ser ut her på bordet foran meg?
Du tenker på rekvisittene I dag?
Ja.
Ja, du har jo med deg Lena Anderssons bortimot samlede verker.
Ja, og flere utgaver, eller flere eksemplarer av samme bok også.
Ja, hvorfor det egentlig?
Nei, jeg har både en svensk utgave av den nyeste boka hennes, Sveas søndag, som heter på norsk, men også Sveas son. Som jeg kjøpte på et kjøpsenter utenfor Karlstad. Og så har jeg med flere utgaver av Uten personlig ansvar, og så selvfølgelig min absolutt største favoritt, for det var mitt første møte med Esther da, rettstridig forføyning. Og allerede nå begynner man jo kanskje å høre at det som problemet mitt, hvordan gå fra rablende, gal fan til å bli en sånn... tøff programleder som stiller krasse spørsmål, kan presse deg litt grann, ikke være redd for det I stedet for å si sånn, ja si litt om Esther da, skjønner du? Har dere noen ideer, dere som sitter her?
Ja, om inte du pressar mig så pressar jag mig själv.
Gör det?
Det löser sig.
Åh, det är deilig. Mm. Så då jag kan bara fortsätta att vara fan.
Det tycker jag.
Du kan gott sänka tempo
lite. Jag snackar för fort.
Bare for din egen del, så du også får pusta litt.
Ja, ok. Ja. Men har du noen råd?
Ja. Du sa innledningsvis, hvordan skal jeg kunne være en ordentlig journalist?
Ja.
Kast det over bord.
Åja.
Det blir så mye lettere når du slipper å tenke på det, at du skal være ordentlig.
Ja, så jeg skal bare være?
Prøv. Se hvordan det går.
Ja. Du god på å bare være?
Ja, men man väl så illa tvungen. Det väl det man hela tiden.
Nu får det att höras väldigt lätt ut, för det är det inte. Det är det inte.
Nej, men...
det är samfunnet, andres blick.
Nej, man ska inte försöka... Nej, jag struntar I andras blick. Så, nej, det gör jag inte förresten. Andras blickar är intressanta och viktiga. Men man ska inte styras av dem. Däremot ska man till exempel, tycker jag, när man klär på sig... Så tar man ju faktiskt på sig, eller när man duschar, om man luktar svett, då duschar man ju för att andra ska slippa känna lukten.
Ja, det är sant.
Ja, och när man klär på sig något snyggt så är det ju faktiskt också för andras skull.
Ja.
Så att på det sättet är ju andra viktiga. Man är inte själv viktig hela tiden.
Men hade du inte duschat om det inte hade varit för de andra?
Jo, det hade jag. Ja. Men det, för att det känns skönt och fräscht. Men det är inte oviktigt för andra, att andra ska också må bra I ens närhet. Så att på det sättet är ju andra viktiga. Men deras blick tycker jag man ska inte tänka på så att den hämmar en. Sådär. Att nu ska jag vara mig själv. Eller, jag menar, du är ju journalist när du sitter här så det är väl inga problem.
Jo, men du gör mig lite tander.
Vad betyder bara, det?
Nej, lite mjuk eller lite utanför mig själv. Fordi, ja, men jag är ju då... Ja, det jo veldig rart, da, men jeg liker jo deg fordi du har skrevet disse bøkene. Sånn i utgangspunktet.
Mm, det bra.
Jeg liker tankene dine.
Det mye bra, tykker jeg.
Men det kan jo være et fint utgangspunkt.
Men betyr det at blir du redd da?
Ja, for jeg vil jo at du skal like meg også. Det er ditt blikk. Det faktisk ditt blikk som problemet. Sånn det.
Mm. Men jeg tror at man liker mennesker mest når de... håller sin egen linje på något sätt.
Och det visste att du kom till att tänka.
Ja.
Att du
förutsägbart.
Ja. Nej, men jag visste att du kom till vara en sån person att du jo, och det är lite grann för jag läste en sån kronik där du skrev om Magdalena Johansson. Var det inte den heter?
Andersson. Ja, just det. Mm, Magdalena, finansministern I Sverige.
Ja. Ja. Och där märkte jag att det var eller sån en så, ikke sant? Det är nog det du likte med att hon bara var sig själv oavsett.
Hon försökte inte vara något annat och ja. Det brukar gå hem.
Ja.
Det brukar funka bra.
Mm.
Det är lite som vår egen Per Sandberg.
Ja, det är inte säkert att Lena vet som
jo, jag såg honom igår.
Ja.
Ja, jag tycker han skulle ha rakat sig innan han uppträdde I tv på tal om andras blick. Jag tycker han var för orakad.
Det är inte den värsta kritiken han har blivit rammet av det sista.
Jag kom in igår till Norge, rakt in i den här historien. Ja. Så jag bara såg den på tv. Jag har inte så bra bakgrundsinformation om detta.
Det tror jag du lever väldigt gott med.
Jo, men det jag kan si, och det som jag syns är lite sån morsomt, för vi ska snacka om kärlek och förälskelse, för att det är därför jag började intressera mig väldigt för dig, för du har skrivit en bok om komplicerad kärlek och en vanvittig förälskelse. Men det flera faktiskt, men det, jag har så förståelse för Per Sandberg, för han är ju så förälskad. Mm. Alltså han är ju helt kling klonk i bollen förälskad.
Mm-hmm.
Så det är ju det som gör att han
åker till Iran,
drar till Iran och är liksom inte tänker någonting och tar om telefon och inte hör inte på Per. Alltså han är bara så förälskad. Och så gör ju förälskade folk uförnuftiga ting. Men du, nå ska vi ut på radion.
Den gränsen när de börjar närma sig rikets säkerhet kanske.
Ja, kanske. Men vi ska ta med oss allt detta. Jag ska försöka inte tänka för mycket på ditt blick.
Nej, det tycker jag verkligen.
Bara vara. Har psykologen något sista du ska säga? Si?
Nej.
Okej.
Det går jättefint.
Okej. Første gangen vi snakket sammen, forfatter Lena Andersson, da sa du noe til meg som jeg har tenkt utrolig mye på. Vil du høre hva det var? Du må nesten si noe med munnen din, siden lytterne ser ikke at du nikker, skjønner du?
Ja, jeg vil høre.
Vil du gjøre igjen?
Ja, takk.
Jeg kan jo fortelle til deg som hører på at Lena, hun har skrevet noen bøker om kjærlighet som har truffet meg veldig. Speciellt restridig förföjning som det heter på norsk. Vad heter den på svensk, Lena?
Egenmäktigt förfarande.
Egenmäktigt förfarande. Uansett, jag ville veta vad du tänkte att känslan kärlek var för nå. Det är inte ut där första gång. Om det gick an att beskriva den egentligen. Och i den samtalen så sa du plötsligt.
Du är desillusionerad.
Ja, jag lite grann alltså och jag vet. Är du alltid så direkt mot radiojournalister, Lena?
Nej, jag känner inte igen det där alls.
Men det här är ganska länge sedan. Det är kanske 2 år sedan, Jörgen. Tänkte du att jag var det, desillusionerad, när du kom till kärleken? Tänkte du det?
Ja, det tytet ju ut från varje pore av kroppen din.
Men
känner du dig igen i det själv?
Jo, nej, men jag. Nej, för att då du sa till mig så sa jag ja, jag är egentligen, men så tänkte jag sånt
att. Men det var nog en fråga jag ställde, antar jag. Det var väl en fråga jag ställde av någonting du hade sagt, så drog jag slutsatsen att du var desillusionerad.
Ja, men det föltes som ett punktum också.
Absolut, men det var nog för att fastställa varifrån jag skulle börja tänka.
Ja, men det, fordi, altså, för jag märkte att jag kände sån slags motstånd i att inrymma akkurat det, för att vad betyder det egentligen att vara desillusionerad när du kommer till kärleken? Alltså har man mistet allt hopp då?
Ja, det tror jag. Det tror jag. Inte allt kanske, men mycket.
Har du upplevt det någon gång?
Nej. Nej, jag tror alltid att jag har sett till så att det finns hopp. Det kan man se till så att det gör. Det ordnar man själv på något sätt.
Gör man?
Ja, alltså sina förälskelse kan man ju på något sätt lite grann styra. Man blir inte förälskad om man inte vill bli det.
Va?
Va?
Nej, men det är en liten spärr. Man ser till så att man hamnar i sådana sammanhang och tror jag. Och att man också släpper på den där lilla spärren som håller emot i början där direkt. Man vill bli förälskad. Om man blir förälskad så vill man bli det med någon del av sin kropp. Så tror jag verkligen att det är.
Men väldigt ofta så blir man nog desillusionerad för det kanske någon andra har tagit någon valg som du kanske inte var så enig. Och så spelar egentligen inte någon roll om att jag vill vara förälskad.
Men vad har andra tagit för val då, menar du?
Kanske att de inte vill vara är inte förälskade i dig och vill inte vara med dig.
Nej, det kan man inte styra över. Och det är det som, men det jag behöver ju inte göra en desillusionerad om att det är möjligt kanske.
Nej.
För själva att vara förälskad kan ju vara en härlig känsla även om den är också jobbig. Och om man då är förälskad och den andra inte är det, så kan man ju jobba på att han eller hon ska bli det.
Ja. Har du varit desillusionerad, Jörgen?
Desillusionerad?
Mm-hmm.
Ja, säkert. Men,
men jag, vänta, förlåt. Jag trodde du menade desillusionerad i det stora hela angående kärleken som sådan.
Jo, men det var det.
In i en pågående relation som inte är färdig, som inte är, där man inte vet ännu om det ska bli något. Där blir man naturligtvis desillusionerad stundtals. Mm. Det har jag naturligtvis varit, ja.
Ja. Men jag menar som i allt alltså.
Som företeelse, som ja. Generellt. Ja, ja, nej, det tror jag inte att jag är.
Men du sa ju många ting till mig om kärleken som jag har tänkt mycket på då vi snackade sammen sist. Du sa att kärleken är stor och liten på samma tid. Att det är en känsla att man bara vill vara där.
Mm.
Att man är hemma, att den är alltomfattande.
Mm.
Och att det är någon som vill som man vill koppla upp sin hjärna mot, och som du sa,
och sin kropp.
Ja, man må ju aldrig glömma kroppen i kärleken.
Nej, det får man inte.
Men så var det en ting jag brukade väldigt aktivt då jag plötsligt mötte ett människa i fjol som jag kände att jag likte väldigt, väldigt gott. Och det du sa, det gick liksom som ett mantra in i mig. Och det, alltså tänk att du har haft en så stor inverkning i mitt liv, Lena Andersson.
Ja, det är otroligt.
Men det var det här.
Jag är ju för förnuftet på alla områden utom det här. För att det här har inte med förnuftet att göra. Och det ska inte ha med det här att göra, utan det här är känslans domäner. Och låt det då vara det.
För då snackade du om kärleken. Mm. Och då måste man glömma all förnuft. Är du fremdeles enig i det?
Ja, men alltså det, man måste nyansera det lite, men för att förklara vad jag menar. Men alltså jag menar det, kärleken, så här, kärleken är ju förnuftig. Det är förnuftigt att älska eftersom man blir gladare av det. Så att det beror på hur man definierar de här orden, men kärleken är en känsla. Och den skapar välbefinnande. Och stor sorg och saknad och allt det här som det innebär, förluster och så. Men på det stora hela så vet vi att leder till välbefinnande och är det människan behöver. Och då är det ju förnuftigt. Men själva det här att det är liksom själva den domänen då, som jag kallade det här, känslans svärd, är ju känslans svärd. Och ska man vara rationell och så här i relationer, då blir det ju såna här resonemangsäktenskap snarare. Då blir det ju så här när man parar ihop folk så att det ska passa finansiellt eller som man gjorde förr. Så man måste hålla ordning på vad det är för genre man är i. Och så kan man vara förnuftig och rationell när det gäller strategiska beslut och alltså taktiskt. För att vinna någon eller för att hålla kvar någon eller för att inte göra bort sig i kärlek. Då kan man behöva lite eftertanke och förnuft. Till exempel att inte ligga på för hårt eller inte svara på sms för fort eller vad det nu kan vara. Det är såna här små schackdrag bara. Men de är inte så.
Ja, för det är väldigt gøy hvis jeg egentligen missförstod det lite då. men det jag tänkte väldigt på, det var att jag inte måtte, ja, jag måtte inte såna tankar så, ja, men alltså det kan ju vara, alltså tänk på hur det kommer att gå. Nej, det kommer inte att gå bra. Alltså det kommer att, alltså alla såna den där, är det egentligen en sån ödeläggande kraft på något sätt, som på något sätt försöker krafsa i stycker förälskelseskänslan. Så jag gick hela tiden och bara tänkte, nej, du måste inte tänka, bara känna på känslorna, inte vara förnuftig, bara föl. Så jag gick de orden gick bara in i huvudet hela tiden.
Jag tror inte du har missförstått egentligen. Men man måste vara, jag måste liksom veta mer egentligen vad du menar förstås för att se det, men alltså att tänka att det kan gå dåligt eller att man kan bli olycklig en vacker dag av en relation. Ja, det är klart man kan, men man kan bli olycklig av livet själv då, ändå. Det tycker inte jag är någon. Ja, man kan leva som en sten som bara ligger där och inte gör något. Men det blir ju inte roligt heller. Eller göj, som ni säger.
Men hvordan har förnuften preget kärlekslivet?
Nej, jag ska si först lite om det, eller en fiktiv version, för inte att utlevera det. Men det är ju någonting som du, jag tror du tänker, du kallar det förnuft, men som kan vara lite sån snusfornufta på et eller annet vis. Ja. Eller unødvendigheter, som sånn, så, nei, det går ikke for henne, så henne den alderen, det går ikke for henne, jobber jo treskift på en fabrikk, og det passer ikke, og ja, det går ikke for henne, har jo et barn fra før, en masse sånne mikkmakk og sludder og vås da, som ja. Unødvendig.
Det, og det skulle jeg si noen slags falskt fornuft, for det egentlig når fornuftet tar rygg på rädslan da.
Oh, ja.
Man vågar egentligen inte, och så vill man hitta en massa så kallat förnuftiga skäl för att slippa riskera någonting.
Så egentligen, det är inte förnuftet, det är feighet.
Kan vara. Ja. Absolut.
Vad sa du?
Beskyttelse.
Ja, beskyttelse är ett väldigt vackert ord för feighet. Men beskyttelse, enig. Men heter det beskyttelse på svenska?
Nej.
Skydd.
Skydd. Att man skyddar sig.
Man skyddar sig.
Okay.
Det var det jag förstår. Han mente. Men
det är ju en väldigt farlig bransch detta, för det gör ju svårt ofta
ont. Det gör ont, ja, precis.
Ja.
Men om man är förtjust i någon och vill vara med den personen och vet det, då finns det inte så stor anledning att hålla på och bromsa för att det finns hinder där.
Mm.
För jag menar, vi lever ju i en tid där man kan uppstå, blir de hindren för kostsamma så kan man ju faktiskt lämna. Då kan man ju strunta i det sen. Men däremot kan man ju, om man har varit med om svåra erfarenheter och vet att det gör för ont, så kan man med förnuftet, men också med känslans minne, tänka att nej, jag går inte in i det här nu, för det är inte värt den smärta som det troligen kommer att leda till, eller som det kanske kan leda till. Alltså då gör man en kalkyl helt enkelt. Och det är ju rimligt också. Mm. Nej, det gör för ont. Det är inte värt priset. Men i de här böckerna jag har skrivit av Mäster då, Rättsstridig förföljning och Utan personligt ansvar, så är ju det som är ett av teman, att hon hela tiden bedömer att detta är värt priset. Mm. Priset är ju uppenbart. Det är ont nästan hela tiden. Men det är det där nästan, det är inte hela tiden. Och då är det värt det. Tills det inte är det längre. Tills det inte går längre.
Ja, men det var därför jag har alltid tänkt också att det är värt det. Har jag tänkt. Ja, och, då, ja. Och när vi faktiskt har haft gäster som har sittit här, Jörgen, och faktiskt tagit det valget om att de syns det gör för ont och de vill hellre leva alene, så har inte jag helt liksom förstått det. Men så när du begynte att snacka om det, men också, det var inte bara dig, alltså det var andra som sa dem att jag var desillusionerad, så skönte jag plötsligt att jag faktiskt var det lite också. Men det var därför jag då brukte dig. Och på första gången då på väldigt länge så blev jag alltså förälskad. Och det
fungerade.
Det fungerade. Ah, så du fungerade.
Fantastiskt.
Oavsett om det var helt så som du menade att det skulle fungera eller inte, så fungerade det i alla fall, och det är ju det viktigaste.
De flesta profeter blir ju missförstått
i sin samtid. Men Jörgen och jag har ju snackat mycket om kärleken, Lena, och en ting som vi båda är eniga om, det är ju att en ting är ju det att vara förälskad och känna på de där stora brusande känslorna, men något annat är ju det att lära sig att leva med ett annat människa och få det till år efter år. Den där varige kärleken. Har du någon råd att komma med?
Alltså råd är kanske inte min bästa gren, men
tankar.
Ja, alltså det jag själv vet är det enda sättet. Det är ju att ha en, alltså är man i en relation så då är man nära varandra, punkt. Annars går det ju inte, annars blir man ju bara irriterad. Alltså det måste vara rivna gränser mellan de här två personerna. De måste rivas.
Men man blir lika?
Nej, det tycker jag inte man behöver. Jag vet inte om man vill vara ihop med sig själv på det sättet. Det tror jag inte. Men rivna gränser alltså på olika sätt. Där man kan testa det med att man ska inte vara irriterad av att den andra är i rummet, till exempel. Utan det är som att vara med sig själv i ett rum. Medan om man är med någon som man har lite distans till, då känner man ju efter en stund att alltså det är ansträngande. Man måste lite grann hålla någon mur omkring sig för att hålla upp en fasad lite grann. Och då är det lite för ansträngande, så man måste gå hem efter en stund från den andra. Man måste lämna varandra för att träffas igen. Men om man lever med någon så ska det kännas, det ska inte vara som att man har någon annan i rummet annat än på ett positivt sätt. Man ska inte vilja gå hem från den, tycker jag då. Då tror jag det kan, då har det alla möjligheter att vara och hålla. Och det är nog en fysisk barriär som rivs.
Men är det något som sker av sig själv, eller är det något man må jobba med få till att ske?
Det får man nog bestämma sig för. Men sen är ju det här en läggningsfråga, hur dan man är. Om man vill vara i närhet eller inte. På alla plan. Och jag tror till exempel man måste kunna vara på toaletten med öppen dörr.
Menar du det?
Jag tror det.
Ja.
Jag tror det är nödvändigt.
Men inte från dag en, väl?
Inte från dag ett?
Ja.
Nej.
Nej.
Men mycket riktigt så blir det ju sen också, man kommer ju närmare varandra.
Ja.
Ja.
Vi hade en annan författare på besök som heter Long Little Woon, och hon snackade om att det hon satte mest pris på äktenskapet var ju nettopp det, att hon inte måtte ändra något. Att hon kunde vara akkurat sån som hon var.
Exakt. Så är det.
Ja. Det är, tänker du att det är en viktig ting i en relation?
Ja, helt avgörande.
Du också, Jörgen?
Jag är inte uenig i det, men jag har ju lust att bli andra ting än när jag är från förr också.
Ja.
Jag har lyst att någon ska hjälpa dig med det. Så sånt sett så syns jag ju att det ska inte bara vara lika bra som att vara ensam.
Nej, bättre också.
Ja,
ja, bättre också.
Ja.
Men
befordrande. Och ska få lyst att göra. Jag ska ha lyst att bli förändrad också.
Förändrad?
Ja. Jag är inte färdig.
Ja. Men det blir man om man tar intryck, tror jag, av varandra. Så att och det där är ju, sen kan man ju vilja vara ensam i ett rum i alla fall, men när man sen är, att man, eftersom man är, om man bor samman, så är man ju i samma rum hela tiden, och då ska det vara verkligen, man får inte känna så här, nej, nu vill jag gå hem. För då är det ju, då kommer det inte att gå.
Mm.
Men, och det gör man ju, ärligt talat, med i stort sett alla människor. Annars i övrigt, man måste ju gå hem alltså. Bort, vila. Det är ju så det
faktiskt
funkar.
Faktiskt, är det sånt?
Ja, jo. Och det ska vara så. Eftersom vi inte kan vara helt oss själva och nakna. Det vore ju outhärdligt. Men med sin käraste då, så ska man ju kunna vara det.
Ingen hemlig rum. Ingen gränsa. Den samma organismen?
Nej, inte samma. Alltså, det blir man inte ändå. För man har sina tankar och det är inte den andras tankar. Men att man vill dela. Alltså hemligheter kan man väl ha sådär att man inte berättar. Det är inte ens hemligheter. Men allt är kanske inte intressant som man tänker på.
Mm.
Men i princip inte, tycker jag då. Det här finns väl de som inte skulle stå ut med. Men för mig är det nog antingen eller. Helt antingen eller.
Men samtidigt, som selv om man har levd sammen kjempelenge, og til og med har to barn sammen, og, så kan det være, og dette her har jeg lest fra din nye bok i Sveas son, så er det jo to stykker som på en måte misforstår hverandre. Det var en sånn utrolig trist scene, kan jeg fortelle dere som ikke har lest boka, der hvor kona ønsker seg noen nye bord, og Ragnar, da, som er hovedpersonen i boka, han har vært møbelsnekker utdannet, lager to nydelige bord som han har brukt masse tid på og flid, og så når han da gir de bordene, så er det ikke akkurat sånn som hun tenkte at de skulle være, så hun på en måte forkaster dem.
Mm.
Altså, det er så vondt.
Ja.
Og hun kjøper i motsetning til, jeg tror det til bursdagen hans, en kjempedyr, fin klokke, som er jo absolutt ikke sånn, en klokke til 100 kroner er like bra. Mm. Den funker like fint.
Den er for dyr for honom, for han... Han tycker att hon vill göra honom märkvärdig med den. Ja, och det är klart att sådana motsättningar kan man ha, men det är ju inte bra. Det där är ju ett tecken på sönderfallet som kommer. Det är nästan alltid så att när man får en sån här sak, när en sån här sak händer som jag beskriver i den scenen, att man är missnöjd över att att bordet inte ser ut som det ska när någon har gjort ett bord åt den under hela hösten, så är det ju inte det man är missnöjd med. det blir ju symbolen för missnöje där allting fastnar. Det är ju inte det, naturligtvis. Utan då är det ju något annat, något ackumulerat, något som har klibbat fast länge vid känslorna. Och sen får den ett brännglas där i den här presenten. Och där man inte orkar heller höja sig och tycka att det var inte exakt som jag ville ha, men han har jobbat hårt med dem. Där man inte orkar anstränga sig längre, då är man så besviken, förmodligen.
Men vi snakket lite grann om faktiskt nettopp detta här, för vi på sidan av detta program så läser vi en bok som heter Kristin Lavransdatter av Sigrid Undset. Mm. Och där då snakket vi om att det var liksom typisk norsk att de inte turte helt att ta tag i själva konflikten, men började krangla om något helt annat. Mm. Alltså lite virker lite som alltså är det något typiskt norsk-svensk där att vi törr och bara slänga ut vad vi egentligen menar, så tar vi det genom bordet i scenen.
Ja, kanske jag tror kanske inte att någonting egentligen är typiskt för någon, att allt finns överallt, men däremot skulle det kunna vara typiskt. Vi är inte vana historiskt vid att prata och tala om relationer på det sättet. Alltså amerikanerna till exempel, de är mycket mer verbala kring detta. De har ju talat ihjäl sig åtminstone i vissa delar av den kulturen. De talar och talar och talar, men de psykoanalyserar kanske över för mycket också. Och vet precis att nu är det egentligen för att jag gjorde det där. Det är inte heller säkert att det är sant. Så där kan ju vara svårt att komma åt vad det handlar om. Men i den nordskandinaviska kulturen är kanske lite tystlåtnare. Inte pratande så mycket om just sånt här lite, som är lite tjafsigt, så där, lite snacka om relationer. De är mest praktiska. Så att det kan väl finnas, men sen när vi ska bli verbala som vi är nu då i det moderna samhället, då blir det också väldigt mycket prat som kan också vara ett sätt att dölja verkligheten. Så jag vet inte vilket man ska föredra faktiskt.
Vi startade desillusionert, slutade desillusionert.
Ja, precis.
på hela liksom kärleken. Nej, det kan vi inte göra, för du, jag har nästan inte upplevt någon som upphöjde kärleken större än dig. Alltså den stora kärlekskänslan.
Ja, men det har jag alltid gjort sen jag var, alltså, ja, vad var jag? Ja, sen jag såg Törnfåglarna på 80-talet då. För det är ju en tv-serie om den stora kärlekskänslan. Om den stora, riktigt stora kärleken. Och sen såg jag Mitt Afrika och sen såg jag några andra filmer där det var så stora känslor. Och jag kände de känslorna som de kände i filmerna. Och tänkte, aha, om jag kan känna det här när jag ser på film, då kan jag ju känna det. Då kan man känna det, då ska man inte sträva efter något mindre alls. Då finns det här igen. Så att den känslan existerar, och då ska man inte nöja sig med mindre, tänker jag.
Det är fint. Men är det en risiko här för att det blir, att idealet blir för stort?
Nej, men man känner, sen behöver de inte se ut som i Hollywood om man blir förälskad, absolut inte. Det har inget med saken att göra sen i verkligheten. Men utan då ska man ta något som passar ens egna mått liksom. Men känslan blir ju, om man är sån som kan känna så här stora känslor, då känner man dem ju sen när man träffar någon som man vill. Man eldar upp sig till det. Så att det gäller bara att veta, det som har hoppat liksom högt i höjdhopp eller någonting, att dit upp ska jag. Har man varit där så vet man ju höjden. Och då vet man när det är läge för lågt. Och då behöver man inte gå på dejt ens. Man slipper en massa slöseri med tid.
Och när möter man detta då?
Ja, det är när man känner att det är dags.
Ja, det är då, ja.
1,72.
Talongen. Är det så att du föredrar att vara alene framför vilket som helst annan människa i sitt sällskap?
Dette kan jeg komme til å brenne meg på.
Hvis ikke du har blitt klokere når du er gammel, så har du jo ledd forjeves.
Røyke mens jeg rir, ikke sant? Og så rir jeg uten sal.
Men jeg synes likevel at du skal være ærlig her i salongen i dag. Selv om det kommer til å gjøre vondt etterpå.
Det kommer til å gjøre vondt etterpå.
Her i salongen i dag. Lena Andersson, du en prisbelønt forfatter og journalist, kronikør, og endelig salongens første gjest I denne sesongen. Men du har jo laget masse radio også, flere ganger sommer I P1, som man kan høre. Men så har du et annet program som du spesielt, Jørgen, har kost deg mye med, som heter Allvarligt talat.
Mm.
Kan ikke du fortelle hva slags type program det
Ja, det et program I Sveriges Radios P1. Av en mycket besjälad och entusiastisk producent som heter Susanna Einerstam som har höjt det här konceptet till något väldigt intressant och bra. Där två personer gör varsina program, alltså de gör separata program, men lyssnarna får skicka in existentiella frågor eller det kan vara vilka frågor som helst, men de är oftast existentiella, psykologiska, filosofiska. Till de här två personerna som är utvalda att svara på dem då. Det är oftast författare av något slag. Och så väljer man ut då av kanske 150 frågor inför en sommarsäsong. Så valde jag ut 16 av de frågorna som skulle besvaras under 4 minuter I radio. Frågan är 1 minut och svaret 4. Och jag skulle då välja 16 av, ja, det är ungefär var tionde fråga. Som valdes ut.
Hvordan jobbet du med å velge ut det?
Ja, då tog jag sådana som jag dels omedelbart kände att de intresserade mig på något sätt av något skäl. Och det, att de intresserade mig kunde vara att den här kan jag klara att svara på. Jag hade inte heller obegränsat med tid så jag måste ju också veta att jag på något sätt kan komma framåt här. Och det gällde sånt som då skuld, samvete, varför vi känner ångest, hur man ska förhålla sig till förlåtelse. Sådana där frågor som egentligen kanske man kan säga att prästerna har haft hand om genom tiderna. Men också psykologer och terapeuter i nyare tid. Och sen så, ja, så satt jag mig ner och tänkte och skrev och till slut var det ett svar. Det tog 2 dagar per fråga kan man säga oftast. Att få till ett välformulerat svar som jag själv kunde stå för och tyckte och stämde. Oftast måste man, som det är väldigt svårt att ställa såna här frågor. Därför att man gör oftast en massa påståenden istället för att ställa frågor. Själva problemet ligger kanske snarare i hur man formulerar meningen än i verkligheten utanför språket. Alltså så måste jag börja med att reda ut vad är det för fråga? Alltså vad frågar du om egentligen? Alltså reda ut språkligheterna. Och då kan man upptäcka att egentligen finns det ingen problem här för det är bara en språklig oklarhet till exempel. Men då kan det också vara intressant att se att nej, du den här frågan finns inte egentligen. Den är bara en den ligger bara I språket eller någonting. Men de flesta frågor gällde liksom verkligheten vi lever I som är faktisk och våra tankar om den. Hur ska man göra när man känner att någon ber en om förlåtelse och man känner att jag kan inte förlåta? Alltså det är väl en jätteintressant och svår fråga.
Hade inte du snackat om att man älska sina föräldrar för exempel?
Ja, just det.
Ja, det har varit där också.
Ja, måste man verkligen älska sina föräldrar?
Och det är ju väldigt spännande att svara på då.
Ja, och lite otäckt också och gå liksom ut I bortom floskler och det vi ska tänka och det vi måste tro att vi måste tänka och så här. Mm. Det är faktiskt lite utmanande att göra det.
Mm. Må man älska sina föräldrar?
Nej, men man kan inte vara tvungen att älska. Alltså, kärlek går inte att tvinga fram. Det där ordet älskar är fel applicerat där. Det är något annat man känner. Alltså älskar, det är så olika kärlekskänslor. Man kan aldrig vara tvungen att älska någon, det går inte. Men man kanske har någon annan plikt mot sina föräldrar. Någon förpliktelse.
Alltså där också är spörsmålet på ett vis felställt.
Ja, just det. Det är väldigt ofta felställt. Precis, väldigt ofta.
Så detta är egentligen ett program hvor författare säger nej, det var inte ett gott spørsmål.
På sätt och vis, men det finns ju inga dåliga. Men däremot kan det kanske är felformulerat spørsmål.
Mm.
Och vi kanske måste tänka på vad vi egentligen upptäcker då när vi svarar. Och jag menar, jag vet inte det här när jag sätter mig ner, utan jag kommer på det av att svara på frågan. Mm. vad vi kanske måste inse då är att vi måste titta på vad vi menar med älskar i det här fallet. Mm. Vad menar vi med älska föräldrar? Vi har dem, de har fött upp oss. Man känner någonting speciellt för dem. Alltså man känner alltid någonting speciellt för sina föräldrar. Alltså, vare sig det är positivt eller negativt. Men de är ju någonting för en. Det är helt ofrånkomligt.
Och, alltså, och nu, jag har ju 2 småbarn. Och de syns ju att det börjar att rocka lite grann med det. Men de syns ju framdeles att jag är den bästa i världen.
Mm.
Alltså dronning liksom.
Det är de tvungna att tänka för. Du måste vara det nämligen.
Ja, för eller så gidder jag inte att passa på dem.
Ja, nej precis. Nej men du och du för att de ska våga leva så måste du vara det.
Eller så dör ju dem.
Ja. Ja, de är tvungna att lita på att du är bäst i världen.
Men snart vet de bättre.
Exakt. Och då kan du bara hoppas på att de också känner så på riktigt. Herregud.
För då det är glad bebisen.
Nej, ja. Men sen kommer ni ha så mycket gemensamma minnen. Alltså minnet är ju inte oviktigt. Att vad man har varit med om så mycket tillsammans. Att du faktiskt har fött dem och så vidare. Det är ju en helt speciell relation. Mm. Som det är klart att den sätter. Det behöver inte betyda att de vill umgås med dig när de är 35. Men eller 30 eller 25. Men ni kommer ju ha en relation som inte liknar andra relationer. Ja. Så är det ju.
Men det, för det första jag tänkte på då, om man måste det, så tänkte jag nej, man må ju inte det, men jag tänker ju att de som hater föräldrarna sina, att det är ju slitsamt, det är ju vanskligt.
No.
För det är en, det är ju som du säger att man har en speciell relation till sina föräldrar.
Mm.
Så på en eller annan måte så
man måste förhålla sig
man må, till för, dem. Ja, man må förhålla sig till dem.
Förhålla sig måste man. Och det där med att hata är ju också så Det är ju en sån stark känsla att det, då är det ju en massa känslor där i alla fall.
Mm.
Men såna här frågor... ja, det var ju för såna här frågor. Det var i det här programmet när jag gjorde det. Och de finns också som bok, alla mina svar och frågorna.
2 böcker, är det inte?
Ja, till och med 3
ja,
faktiskt.
Till och med 3.
och de går att beställa om man vill. Men... det här behövs uppenbarligen. Det fanns ett stort intresse också för böckerna i Sverige. Att vi är väldigt upptagna, jag vet inte hur det här är i Norge, men i Sverige är vi oerhört upptagna av det här med faktaresistens, fake news och källkritik och det här. Att vi ska ha en massa fakta som är rätt. Jag har ju en stark känsla av att det inte är fakta som är vårt problem. Det finns hur mycket information som helst som är korrekt och som man kan ta till sig. Det är hur man sammanlänkar fakta, hur man ska leva sitt liv, hur man ska tänka om fakta som vi har problem med. Hur ska vi, vad är det att leva i den moderna världen speciellt, som är väldigt, väldigt annorlunda mot hur det har varit?
Ja, för du sa det med präster. Att det var den, alltså är det det du, för att det, de har ju antagit en lite annan typ av roll än de för exempel hade i tidigare.
Ja, nu för tiden frågar de mig, vad tycker du själv?
Jag trodde det var psykologen som skulle tänka det.
Ja, det gör de också.
Alla gör det.
Ja, vad tänker du själv?
Varför är det du hatar pappan din då? Vad tänker du om det? Varför det?
Ja, just det.
Ja. Ja, nej men alltså tänker du att det, men har det också på något sätt skapat ett problem för oss att det inte är någon som säger sån du ska inte älska din näste och du ska älska din näste mente. Det är det de säger. Alltså att det inte det är en sån sträng moralsk etisk
ja, som slog över i att det inte fanns någonting istället. Det fanns inga rättesnören, det fanns inget som var rätt eller sant eller ingen hjälp med hur man kunde tänka om saker och ting och då pendlade mellan de här 2. Och människan är ju ett filosofiskt djur. Det sa ju redan Aristoteles. Vi tänker om vår existens. Det är vad vi gör. Vi kan föreställa oss saker som inte är. Vi kan tänka abstrakt. Vi kan föreställa oss vår egen död, vilket ger ångest. Vi förstår att vi har och kan göra val, vilket också ger ångest. Och det här är ofrånkomligt. Det är att vara att tänka på sig själv och sig själv i världen och andra. och livet självt varat. Det är vad det är att vara människa. Mm. Det kommer vi aldrig ifrån. Och det är därför artificiell intelligens är något helt annat. Ja, robotar alltså. Jag tycker inte de verkar fundera på sitt eget liv ett dugg.
Jag är lurig på om de inte gör det. Förresten, jag har sett en tv-serie där de börjar göra det. Då. Ja. Westworld.
Jo, de begynner väl. Ja. Men i så fall...
Det är ganska skummelt, kan jag fortälla det, om jag inte har sett det.
Ja, jag vet inte. Jag tycker de verkar så korkade. Mm. De robotar som jag har sett hittills, de är jättekorkade. De liksom... så här, jag får hela tiden tips på nätet att, från olika såna här boksajter, Adlibris, Bokus, de här man köper böcker på nätet. De tipsar hela tiden dels om böcker jag redan har köpt och dels om mina egna böcker, att jag borde köpa mina egna böcker. De har inte förstått alltså att jag redan har min egen bok.
Jättekorka.
Algoritmerna är ju, de kan tänka ut större datamängder än vi kan hantera, men de kan inte dra slutsatser som är korrekta.
Nej.
För de vet inte vad det är att leva.
Men du, jag märker ju att du liker den orakelrollen, eller vad man ska kalla det.
Nej.
Jo. Nej. Jo, men alltså tankerollen då. I hvert fall ja. Men det jag vill till är att vi har lyst att lage vår egen lilla allvarligt talet, selv om det blir på en lite annan måte. Som du säger så plejer du att få tänka 2 dagar på spørsmålen. Men här i salongen så har vi alltså en ja, altså, vi har en vi ser for oss at vi leker alvorlig talat av og til, fordi i denne lille kurven her så ligger det altså masse spørsmål som vi har fått fra våre lyttere, altså lyssnare. Så da tenkte jeg at vi skulle dra det til noen eksistensielle norske spørsmål, Andersson.
Kan du trekke et spørsmål fra den der?
Til Karet?
Kare, fra skål da.
Det har blitt kalt kar, skål, alt annet egentlig enn det det nemlig det brett.
Er det askebeger?
Så vi har jo en sånn spørsmålsbolle, har vi kalt det, det er jo mer et fat.
Hadde du fortsatt vært deg da som du hadde vært født i en annen tid eller i en annen kultur?
Er det noe du blir flau av å tenke på, selv om det skjedde for mange år siden?
Har dyrene sjel?
Har dyrene sjel?
Wow. Hvor og hvordan vil du begraves?
Får du den oppmerksomheten du fortjener?
Er det noen ting dere har tenkt på som, som dere har gjort for siste gang?
Liker du mammaen eller pappaen din best?
Dere som hører på kan jo hjelpe oss å sende oss gode generelle spørsmål som vi kan bruke på gjestene våre. Salongen alfakrøll.nrk.no
Ja, nå hørte vi jo noen av de som oppe der, og bare med en gang så tenkte jeg at de kanskje mer personlige enn universelle, noen av dem. Men kan vi allikevel teste? Ja. Du kan trekke spørsmålet da, Lena.
Jeg valgte oftast sånne her mer universelle da, når jeg valgte. Og sen vil jeg virkelig bestemt opponere meg mot det her med orakel. Derfor at jeg sier bare det som folk selv egentlig vet også. Og sen bare tar jeg meg tid at de reda ut frågan så at de ser det selv. Så de når samma insikt som jag då, men det är jag som gör jobbet först. Så det är ju inte orakel.
Men vad är det egentligen? En förlöser?
Nej. Det är bara att jag är författare och håller på. Det här är mitt jobb att hålla på med olika frågor så att, och sen så vet folk jag säger som Platon, han säger liksom att folk kan det här redan. Alltså även den mest som inte har någon bildning eller någonting. Vi har det redan i oss.
Yeah.
Man ska bara inse det. Och då kan man ju behöva hjälp av någon som har hållit på ett tag med det, till exempel. Eller som är intresserad av det. Har varit mer intresserad av det fram till nu. Det är inget orakel alls.
Men som författare kan du träcka ett spörsmål.
Ska jag göra det nu?
Ja, gör det nu.
Mm. Jag drar.
Ja.
Ska jag läsa också?
Ja, du får läsa.
På norsk-svensk då?
Ja, norsk-svensk. Det bästa.
Vad är den raraste traditionen i familjen din? okay, det här är ju till mig.
Ja, ja, de var det faktiskt till dig. Det är lite någon är lite sådana.
Det är lite olika.
Det är lite olika.
Rar här betyder sällsynt eller? Nej.
Konstig, märklig.
Konstig. Okej, konstig. konstig. Alltså, då måste jag nog ta min gamla familj där jag växte upp, som jag var barn i. Alltså, nu har jag liksom ingen... Jag har bara en man, jag har ingen familj. Men det kanske var farmors apelsinpudding på julafton. Att man alltid åt apelsin. Det var världens godaste efterrätt. Apelsinfromage kallar vi den. Apelsinpudding kanske. Men man fick den bara på julafton. Men den är inte särskilt rar. Eller den är inte konstig. Den var bara...
Den var god.
Den var, vi hade inga konstiga. Vi var så okonstiga i min familj. Vi var helt, helt så himla normala bara. Ska jag ta en till?
Jag tar en till.
Mm. Har de, vem har de ställt de här till?
Det är till gästerna våra.
Ah, okay, ja.
Ja, det, och, men vi var lite mer som för att starta konversationer. Var på en måte ja, någon utgångspunkt.
Så ni har alltid det här inslaget då. Nu har vi Marte. Och den förra var ställd från Kristin då. Ja. Och här har vi Marte fast lytter. Vår närme är ditt vuxne dig slik du såg det för dig i barndomen. Alltså hur jag såg på den framtida vuxna mig ja. I min barndom.
Ja. Det var lite mer sån.
Ja, mycket. Men även om det handlar mer om mig då här. Det gör det inte allvarligt talat. Men jag, nej, jag ska vända på det. Jag såg ingen vuxen människa framför mig när jag var barn alls. Jag kunde inte föreställa mig att jag skulle bli vuxen. Jag har lite svårt att föreställa mig sånt. Däremot är mitt vuxna jag väldigt likt det jag hade i barndomen. Jag kan minnas att jag kände samma saker. Hade liksom samma vändningar så där i tanken och språket och så. Fast på kanske en annan nivå nu då, hoppas jag. Men jag känner igen mig från tidigt.
Mm.
Det finns en kontinuitet i jaget.
Ja. Men vad trodde du som barn då?
Jag kunde inte föreställa mig att jag skulle bli 48 som jag är nu. Jag tävlade ju i skidåkning då, langren. Och jag kunde se fram till 30, för det var ungefär då man skulle sluta, och tänkte jag, trodde jag. Jag skulle lägga av. Men sen var det stopp. Jag kunde inte föreställa mig någon mer sen. Jag hade ingen uppfattning om att jag skulle bli någon gammal.
Men hade du, för det är väldigt... Det kan ju vara vanligt att ha en sån här, ja, när jag blir stor, då ska jag ha en bondegård. Eller när jag blir vuxen, då ska jag ha 4 barn. Alltså, någon gång har man någon sån ting.
Ja, de som säger så tror jag har en bättre föreställningsförmåga än jag om framtiden. Jag tänkte aldrig så. Det gjorde jag faktiskt inte. Och i så fall gjorde jag det bara för att jag härmade vad någon annan hade sagt. Ja. Jag hade inte på riktigt någon sån känsla.
Kan du föreställa dig själv som gammal?
Svårt, men jag har väl blivit lite bättre på att inse att det kommer förhoppningsvis att bli så. Om man inte dör i förtid. Men det är väldigt svårt tycker jag, att tänka sig att man ska vara någon annan till det yttre. Men eftersom jag tycker man är sig så lik inuti så är det ju inte någon annan. Man liknar ju sig själv hela tiden. Man känner igen sig inuti.
Vad med den unge Jörgen?
Litt i slekt, kanskje. Vanskelig å... Ja, ikke noe klare bilder, men de få jeg husker at jeg hadde var sånne litt sånn tøysete, eventyraktige, for eksempel, som jeg kanskje egentlig ikke trodde på, at jeg for eksempel skulle ha en borg. Skjønner du?
Sånn, en borg, ja.
Ja, sånn som var i middelalderen.
Ja, en ridderborg.
Ja.
Ja.
Ikke noe sånn prangende, men det skulle være helst en borg, da.
Ja, ikke noe slott, på en måte, men...
Nei, gjerne litt slitt, da. Som jeg tror at ikke... Ja, det kan ikke ha vært helt... Jeg tror ikke jeg trodde på det på ordentlig.
Men likevel en drøm.
Ja, en forestilling, da.
Jeg har tenkt mye på, det en som heter Åse Klevland, en kjent sanger, hun var jo til og med kulturminister.
Ja, hun var i Sverige også,
vet du. Ja,
ja. Og hun sier at hun er jo eldre enn alle oss, og hun sier at hun kjenner jo alle aldrene sine inni seg, for hun har jo levd alle, så hun er jo også 4 og 17 og 42. Men jeg har så lite minner av, liksom, jeg kan ikke huske meg selv som en 17-åring. Hva jeg tenkte da, om jeg tenkte det samme, altså det var jo meg, men... Jag klarar inte att sätta mig helt in I det.
Nej, inte helt, men jag tycker man minns förnimmelser. Man fryser ju lite godtyckligt bilder från sitt liv. Mm. Alltså, de verkar väldigt godtyckliga. Man förstår inte varför man har fryst vissa och inte andra och sådär. Och då kan man få en förnimmelse av hur det kändes att gå där med sig själv. Och då kan man veta att jag var 16 då när jag såg det där eller var I den situationen och så kan man på något sätt minnas. Men det kanske inte är helt sanningsenligt.
Men det som är lite gøy var att jag läste nettopp en dagbok från när jag var sån 17 år. Och då skrev jag I den dagboken att ja, nå hade jag tänkt att vara lite intellektuell.
Mm.
Och skriva om lite sån stora tankar och fina ting, men jag måste bara inse det är kärlekssorg och gutter jag är upptatt av.
En falsk motsättning.
Och jag hade också skrivit intellektuell fel. Alltså jag hade stavat det fel.
Ett L.
Ett L. För lite L. Och alltså när jag läste så tänkte jag sån ja, men där satte jag egentligen fingern på hela för att jag hade lust att vara lite mer intellektuell än det jag var och så är det egentligen bara kärlekssorg och kärlighet och män då. Jag är upptatt av.
Men då är det ju bra om man kan förena dem som sagt
ja.
Som Jörgen sa här. Man kan faktiskt göra intellektuella program om det eller skriva intellektuella böcker om det eller?
Ja för att det är ju det jag har läst om det att du har fått ansvar för att intellektualisera kärleken.
Ja. Mm. Ja, det var det jag bestämde mig för att skriva om den med en slags analytisk skärpa och kyla.
Ja.
För ämnet förtjänar verkligen det. Det går verkligen att filosofera och reflektera kring det.
Du nevnte jo det, Lena Andersson. Du, jeg må forresten si noe, Jørgen.
Du er programleder, du kan si noe når du vil.
Ja, men vi har kommet på at vi skulle jo be folk om å sende inn spørsmål. Og kanskje gjerne sånne som litt sånn som du tenkte på.
Ja, just det. Så her, hva skal jeg gjøre når min venn gir meg skuldkjensler, typ?
Ja, så hvis du har noen sånne spørsmål, eller altså, andre spørsmål også, ja, som kan sette I gang en god samtale, så kan du altså sende dem inn til salongen krøllalfa.nrk.no, for jeg har til og med premie. Jeg har en ekstra, den norske utgaven av Sveasøn, for jeg også en svenske, og en ekstra uten personlig ansvar, selv om man må lese rettsstridig forføyning først. Mm. Men likevel så skal den som sender inn spørsmål, vi trekker ut en som får de to bøkene. Ikke sant? Jørgen?
Det helt sant.
Det helt riktig. Men du nevnte jo at du faktisk drev med langrenn på veldig høyt nivå, Lena.
Som ungdom og junior.
Ja, ungdom og junior. Men det var høyt nivå.
Mm.
Ja. En gang mens jeg I løpet av denne boka, leser den boka, som da handler om Ragnar først og fremst, men også moren hans og barnet hans, og ikke minst hele folkhemmet og bygningene av det, så tenker jeg, hun her har gått på ski på ordentlig også. Jeg tror Lena Andersson har gått på ski.
Mm-hmm.
I hvilken scene tror du jeg måtte google og finne ut av det?
Med tidtagningen? Nei.
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 Ikke tidtagningen?
Nei, jeg trodde det var det han gav tider, baktider og tider. Er det når hun skal äta grøt og tonfisk? Nei.
Nei. det kanskje bare for denne boka jo helt ny så det kan være at det bare jeg som har lest denne boka nå men jeg skal si det og det var altså når han Ragnar jo sløydlærer har nettopp blitt tilbudt jobben som studierektor av rektoren på skolen og det jo på en måte en forfremmelse men han får helt angst og så kjører han gjennom sentrum og så sier han at selv om det var snø og for det begynte å bli kaldt, og selv om det var snø, og snø var det han og Elsa, som da datteren, ønsket seg mest av alt, snø I Stockholmsområdet. Da tenkte jeg, dette mennesket har gått på ski.
Bare for den glad I snø?
Ja, nei, snø I Stockholmsområdet. Jeg tror det hadde noen ting om at jeg også kjenner på den følelsen at jeg ønsker meg snø I Osloområdet. Jeg har aldri vært eliteløper, men jeg kjente igjen det der draget mot snø I byen som jo egentlig det jo ikke alltid det. Da har jeg tenkt at hun har ønsket seg snø I Stockholmsområdet.
Ja. Ja, det helt sant. Bra. Bra der.
Mm. Så var ikke for det.
Så var det. Så var det verkligen.
Men apropos, altså, du har jo da levd som en som har virkelig prøvd å bli veldig god på ski. Mm. Og vi har sånne store diskusjoner her I Norge I sommer om akkurat det, for vi har tre sånne norske løpere som har gjort det så utrolig bra I EM.
Ja, det kjenner jeg til.
Og han, pappaen, sier jo, og jeg liksom lurer på om han og Ragnar hadde likt hverandre, for han jo sånn, barn får for alt for mye ros. Han vil at man skal starte mye tidligere. Han ene sønnen hans begynte å trene kjempehardt, for han bare var 7 år.
Ragnar skulle ha gillet honom.
Ja, nemlig var det jeg tenkte.
Mm. Verkligen. Jeg leste om honom I morse, eller jeg leste om den här frågan I morse, I tidningen faktiskt på frukosten. Att det var nu en debatt här om barnsatsning och så här. Och... ja, den där frågan var ju väldigt mycket uppe när jag höll på och tävlade också som barn jämt. Och man ska inte pressa men barn och göra något som de inte vill. Men det är det att, för då mår de dåligt. Men vill de inte så kommer det ändå aldrig bli något bra. De kommer inte lyckas, det går inte. Till slut måste man göra det själv. Och vill de... så får man vara lyhörd. Jag vet ingenting om de här bröderna Ingebrigtsen eller deras pappa mer än det jag läste I Aftenposten. Men han sa någonting intressant där I morse hörde jag. Han sa som jag håller med om från min egen aktiva tid. Vi har en idé om att man inte att man ska bli bra sent. Alltså att man inte värdesätter tidig framgång. Att du ska inte vara bra för någon 5 år. Och du. Det där tyckte jag var intressant. För det är också väldigt politiskt inkorrekt att säga. Det är liksom inte det man ska säga för att ungdomarna utvecklas I olika takt. Och så här. Men det är någonting med det där att 5 år är för lång tid när man är... 15 eller 17 det är många år av ens liv det är en tredjedel av ens liv man kan inte omfatta det och de som det är så här man ska inte lura sig själv vill man bli bäst I världen så måste man hålla en viss nivå som junior det går alltså det är ofrånkomligt I elitidrott är hårt det är stenhårt som författare kan man kanske dröja lite Men inte för mycket där heller. Man ska nog inte debutera för sent. Man måste ligga I från början. Och sen är frågan hur mycket. Men det går inte att komma runt alltså. Att man måste offra någonting. Och vi ska inte lura oss själva. Däremot kanske inte alla behöver bli elit. Alltså, man behöver inte tycka att det är det högsta på jorden.
Men tillbaka till den här boken så är ju denna Ragnar han tör ju inte drömma om att de egentligen ska lyckas på något sätt. Han gör ju inte det heller.
Ja, han drömmer egentligen.
Ja. Fordi, men sån var det ju lite med I hans eget liv också. Han är ju egentligen en väldigt talentfull möbelsnickare men väljer att vara slöjdlärare.
Mm, han vågar inte.
Han vågar inte det.
Han vågar inte misslyckas men han vågar heller inte lyckas. Och det tycker jag är viktigt att poängtera. Att det kan också vara väldigt läskigt och farligt otäckt för en att lyckas. Särskilt om man har en stark bild av sig själv. Alltså, vem är jag? Om man tänker, vem blir jag då? Då är jag någon annan. Alltså, att man förändras. Att man är rädd för förändringen. Så han vill varken han vågar varken lyckas eller misslyckas. Det här är outtalat för honom naturligtvis. Men det är en känsla bara. Men, och han vill inte heller... Men, Alltså att han inte vågar satsa med risk för att förlora då när det gäller möbelsnickeri och kanske även sitt eget idrottande är också att han har en sån enormt stark medborgerlig pliktkänsla. Att om han satsar och offrar någonting så kanske det blir någon annan som får ta hand om det efter honom. Man har inte rätt att lägga över det på andra. Man måste snarare bidra än man måste ge snarare än få. Och det där är ju en känsla som har på något sätt lämnat oss. Den har vi ju inte längre så mycket. Den hörde till 1900-talet.
Ja, för Mona så är det ju liksom plikt och byrder.
Ja.
Men jag tänker ju det också, att det att kunna ge och vara med och bidra i det är ju ett sånt meningsfullt liv då.
Mm. Att det ger ett
meningsfullt liv. Ja, att någon tränger där för exempel.
Ja, det är, men det ger mening. Så är det ju. Så är det ju. Det har människor känt i alla tider. Mm. Och sen tycker jag att på idrottens område, där får man satsa på sig själv.
Mm.
Och där får man ta lite risker också. För att lyckas man så blir man dels inte märkvärdig och man förändras inte.
Mm.
Om man förändrar sig intellektuellt och förkovrar sig och läser och studerar, då byter man klass och man blir någon annan. Och det känns obehagligt för de andra som är kvar. Men på idrottens område så dels är man densamma och det är kroppen och det är rättvist, det är mätbart och så här. Kanske inte rättvist i fördelningen, men det är på något sätt man har jobbat hårt och får något tillbaks. Och man ger något till människorna som ska titta på en. Alltså de som ska njuta av de här framgångarna då. De som ska njuta av de här tävlingarna. Man ger något tillbaks till folk.
Mm.
Eller man inte tillbaks, utan de får glädje av det också. Så att det inte är en helt självupptagen och egoistisk strävan. Så att han löser det här problemet på det här sättet.
Men, det här, men en ting som jag tänkte på, att för Ragnar så var det ju sån, nu är snart salongen slut här, alltså, men jag vill bara veta, för Ragnar var det ju väldigt vanskelig när barna slutet med idrotten.
Mm.
Har mistet all mening och drivkraft och sånt, och det är ju en stor beslutning.
Mm.
Hvordan var det för dig att ta det, att nej, som 30-åring är inte jag som är Marit Björgen, jag ska driva med författeri.
Ja, det visste jag ju inte då att jag skulle bli författare alls, alltså, det var ju helt oartikulerat för mig. Men det var ett långsamt förfall för min del som skidåkare, alltså, jag blev sämre helt enkelt. Jag tappade någonting och började ana att det fanns en annan värld som man kunde utforska och som man skulle bli vuxen i, så att det var nog så
bara
vanskligt men nödvändigt.
Vanskligt och nödvändigt. Ja. Tusen tack för att du kom, Lena Andersson, till salongen, och lycka till med både Sveas son och Sveas son.
Tack så mycket.
Du, jag tänkte för du gick och signerade alla böckerna mina då.
Mm.
Så tänkte jag sån på att jag egentligen hade lyst att du skulle laga ett sånt spörsmål. Men du må kanske tänka lite.
Ja, det är så svårt att ställa frågor. Det är nästan svårare än att svara på dem. Jag måste tänka, men men frågor är svårt, för det blir en massa påståenden om tillvaron.
Ja.
Men jag kanske kommer på något. Men du vill att jag formulera någonting här nu?
Nej, du kan sända det till mig på en e-post om du vill ha det lite bakåt.
Det kan jag, tror jag får göra det.
Ja, för att det likte jag väldigt gott att du snackade om. För du har också skrivit många kroniker. Aviskroniker som också har samlat i en bok.
Mm.
Och jag skönte hur du var upptatt av språket att du skrev om råbiff.
Mm.
Det syns jag var väldigt morsomt.
Ja.
För det säger så mycket om hur vi ser på både språket och liksom egna sån vrier på maten. Ja, finns ingen beståndel längre.
Nej, det ingår i min diskussion om postmodernismen som jag har flera texter om här. Jag har också en artikel om här, en text om postmodern langren då, massestart.
Ja.
Som är en postmodern version av den gamla fina idrotten. Langren, där man startar med enkel start.
Ja, men det sa jag till dig för du kom, att det är kanske första gången jag har skönt lite av begreppet postmodernisme.
Ja. Ja.
Och det syns jag är ganska bra, för det har varit sådär ullent för mig.
Ja, men det är ju ingen som definierar det begreppet. De som är postmodernister sätter ju en ära i att säga att det går inte att definiera. Men det är klart det gör, och det har jag gjort i den här boken som heter Virkeligheten och allt det andra.
På norsk.
På norsk, verkligheten och resten på svenska. Och råbiffen är också en postmat. Den nya råbiffen, ja, som inte längre är en råbiff, utan det ligger köttsmulor utspridda över tallriken.
Och det är någon emulsion ofta.
Emulsioner och kimchi, nej, och grejer. Ja. Ja, det kan man ju äta, men det är inte råbiff.
Nej.
Men det, däremot är det råbiff.
Ja.
Jag har läst det här. Vad är råbiff?
Råbiff är malet köttfärs som är, inte är stekt.
Okej. Okay,
tillsammans, tartar, ja. Mm, tillsammans med äggula och de här tillbehören som det ska vara. Äggula, rödbetor, gurka, saltgurka. Det är naturligtvis en gång i tiden godtyckligt sammansatt. Fast inte riktigt. För det stämmer med smaklökarna och hur det ska passa ihop. Allt sånt här är ju uttänkt för det passar med oss människor. Medan postmodernismen tror inte på att människan har någon natur. Människan är ingenting. Allt är godtycke. Allt är konstruerat, socialt konstruerat. Allt är konstruktion. Alltså kan vi konstruera om det hur vi vill. Och då kan vi kalla för råbiff för något annat. Vi kan sätta ihop ketchup och glass, vitlök och sockerkaka. Som inte alls passar ihop, det vet vi ju. Men då inbillar vi oss att det här är konstruktioner.
Ja. Men det är framskritt. För det, är,
det kan bli framskritt.
Det är ju väldigt normativt att säga att råbiffen är lik för alla. Den har vi lagat och den passar för dig. Akkurat den passar för alla andra.
Ja,
tänk om jag vill ha kimchi då?
Ja, då ska du ta det.
Tack.
Mycket bra. Men jag tycker inte du ska kalla det för råbiff. Eller också får man ha en strid då om vad är en råbiff. Och då kommer, jo, men det är därför man har upplöst allting, för att det var normativt, tyckte vi.
Mm.
Det var normativt.
Och det är frihet få sin egen råbiff.
Ja, du absolut måste du få din egen råbiff. Det är väldigt nödvändigt.
Men jag får inte lov att kalla det råbiff.
Alltså jag tycker det är bra om vi har lite ordning i språket. Att råbiff betyder... Det är klart att vi kan kalla den här boken för en stol istället. Men det är ju ingen nytta med det. Och man är ju inte fri bara för att man får göra det. Det är ju en totalt ointressant frihet. Det är bra att vi är överens om att det är en bok, betyder det och det är det. Och så kallar vi något annat för stol.
Touché. NRK.